Jag är Sveriges fetaste studentradio. 99,1 och 91,1. Du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1. Det är höstens första program och Reverb inleder starkt med världens första rockfestival. Woodstock kan slänga sig i väggen. Detta är Monterey Pop Festival.
I'm all alone. The Blues Project, Sometimes I Can't Keep From Crying. Och du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1. Och vi som sitter här i studion idag, det är jag, Olof Stenström, Emil Westerlund, Viktor Holmberg och Axel Wernbro. Och du lyssnar på fjärde säsongen av Reverb som drar igång idag med just Monterey Pop Festival. Och vad är detta för festival?
Det ser ut som tre frågetecken här för er där hemma. Nej, vi har inte kommit igång riktigt. Det var väl världens första rockfestival kan man säga. De hade haft, rocken var ju ganska ny. De hade haft jazzfestival i Monterey tidigare. Det är en liten stad vid Stilla havskusten i norra Kalifornien. Stor som Staffanstorp ungefär.
Väldigt pittoresk också, ska jag tillägga, som inför detta programmet var där och genomförde lite studier.
Just det, Axel var där och badat i havet fast man inte fick. Men hur som helst, så de har haft en jazzfestival och de har haft en någon annan sorts festival också. Och Monterey Pop skulle då bli den första rockfestivalen. Och den sammanföljer med det som man brukar kalla Summer of Love. Som i princip handlar om att en massa hippies samlades i San Francisco och började verkligen få nationell uppmärksamhet för den... Det som man kallar counterculture, deras sätt att leva på. Och i den andan så bestämde sig några personer då för att ringa runt till några artister som sen skulle visa sig bli några av de största artisterna i musikhistorien, men som inte var kända då. Många av dem. Och precis, bara ringde de och frågade, ja, skulle du kunna spela det här och det här datumet? Och de sa ja, men då ses vi där. Och... otroligt nog så verkar det ha fungerat.
De spelade väl gratis också och alla intäkter gick till välgörenhet. Bara en sån grej liksom. De fick ändå rätt stora namn som, om de inte var stora då, blev stora senare.
Ja, det var extremt många artister som uppträdde på festivalen och blev stora som Janis Joplin som vi kommer att höra, Otis Redding som kanske var väldigt stor i soulen, men de vita hade inte upptäckt honom, och Jimi Hendrix, exemplen är många.
Otis Redding, Respect.
Otis Redding, en riktig lirare måste man ju säga. Respect kanske man egentligen känner igen bäst från en annan artist, eller denna låten som man precis sjöng. Var någon som tänkt på det?
Aretha Franklin, va?
Yes, ja. Nej, hon har väl haft störst lycka med den låten, men det var faktiskt Otis Redding som skrev den. Och han, Otis Redding, innan Monterey var inte så känd bland mainstream och de vita, men han var väldigt känd soulstjärna. Han kom ju från södra USA och den väldigt berömda studion Stax i Memphis. Och den var ju lite speciell, den studion där nere, eller hur var det?
Ja, absolut, det var ju en av de första studierna som svarta och vita artister samarbetade, och det var väl mycket därför de fick väldigt slagkraftigt ljud, för de hade många olika influenser. Och det var ju också, när Otis Redding spelar här i Monterey, så är han ju uppbackad av ett band som till största delen består av vita musiker.
Booker T, va? Eller?
Jag tror för mig att Booker T också var där, ja.
För, ja, men Booker T spelar på festivalen, men jag för mig att många i Booker T's band just kompar Otis på den här låten.
Mm, jag också för mig det. Och de samarbetade på Booker T, alla de var ju vita i det bandet till exempel, väl? I alla fall, ja, jag vet, gitarristen. Ja. Och det, alltså, man ska ju komma ihåg att det var ovanligt på den tiden att det var så. Ja, han blev allt större, och i och med hans framträdande på Monterey slog han verkligen igenom.
Man kan ju säga det också, alltså just uppträdandet på Monterey, det var ett av de mest uppskattade. Det var vissa beskrivelser som att det var då festivalen verkligen tog fart. Och han också, det var han som myntade berömda uttrycket "This is the love crowd", sa han om publiken. Och det var lite det som präglade hela festivalen.
Mm, det gick hem. Han sa, han var även känd för att aldrig missa en show. Och detta skulle bli hans fall tyvärr, för under väldigt hårt väder några månader efter Monterey så hoppade han in i plan. Han skulle åka till en konsert, jag kommer inte ihåg vad det var. Men i alla fall, det var den 10 december 1967 och planet kraschade och han dog verkligen på toppen av sin karriär.
Hello? I'd like to tell you all something. I don't know whether any of you have seen, probably a lot of you have, Life magazine this week. In it, there is a statement that affects our times and is going to cause a lot of trouble. I'd like to quote it to you roughly. I believe that if we gave LSD to all the statesmen and politicians in the world, we might have a chance at stopping war. That's a quote from Paul McCartney.
It's Jefferson Airplanes in France.
Jefferson Airplane, Somebody to Love. Och före det hörde vi Birds med Renaissance Fair. Jefferson Airplane, det här var ju precis i början av deras karriär. Men de hade precis släppt sitt, som jag skulle vilja påstå, bästa album. Surrealistic Pillow. Den här, bland annat den här låten är med, och även White Rabbit. Kan rekommendera starkt. Men i alla fall, Summer of Love nämnde ni innan. Men det var ju faktiskt inte bara Summer of Love, utan det var ju även vad som kallas Long Hot Summer, som jag tycker vi ska uppmärksamma lite, som var alltså på grund av mycket så här race riots.
Vi i Burb är alltid väldigt objektiva, så vi tar upp alla sidor av allt.
Precis. Och det var mycket så här riots, bland annat i Detroit, där Motown Records låg. Och Motown ville ju faktiskt inte skicka några artister till, till festivalen.
Jag gissar för att det var för att han, grundaren av Motown, Berry Gordy, var snål. Alltså det gissar jag.
Ja, nej, men det var någonting åt det hållet. Berry Gordy, han var en väldigt speciell person, har man fått en känsla av i alla fall.
Alltså, var det här i samband med Demokraternas partikonvent? Det är kanske ingen som har researchat det här, men jag vill ju minnas att det kanske var i Chicago, så nu känner jag lite på hal is, jag ska ta tillbaka det. Men det var ju onekligen tuffa tider, och det skulle bli värre också med, sen med Martin Luther King och så vidare. Så det här är egentligen i en tidpunkt... Alltså, det är
och lugn... Robert Kennedy också.
Ja, det är lite lugnet innan stormen det här. Så det är väl ett fint tillfälle i historien på det viset.
Man kan ju säga också, det är lite intressant om man jämför Monterey med de två andra stora musikfestivalerna som kom där ganska tätt inpå. Då tänker jag på Woodstock 69 och Altamont, som var, vilket år var det, Axel?
Det är väl också där 69 skulle jag gissa.
Precis, och man kan ju nästan säga att Monterey var, det var som två poler. Monterey var den snälla festivalen där allting gick som det skulle, och där de verkligen liksom lyckades med det här budskapet, kärlek liksom. Och Altamont var ju där, det var där flera stycken personer dog och så här, under den ökända Rolling Stones-koncern. Och Woodstock som något lite av ett mellanting. Den var ju ganska lugn egentligen, men det var framförallt Monterey som var den exemplariska festivalen.
Ja, och i det här gänget så är det ju Olof som gärna tar och lyfter fram Woodstock, och jag tycker du gärna kan berätta varför du lyfter fram den här, just då framför Monterey.
Nej, egentligen ingen anledning alls. Jag föredrar nog faktiskt artisterna lite mer som spelade på Woodstock, även om det var mycket samma. Men det kanske ska tilläggas också att just Jefferson Airplane är det enda bandet som spelade på alla tre festivalen.
Och frågan om det är ett plus eller minus med tanke på Altamont. Men jag tänker en annan likhet är också, det gjordes väldigt berömda filmer om alla tre, Monterey Pop och den som bara heter Woodstock, och sen så Altamont-filmen heter...
Heter den inte Gimme Shelter?
Gimme Shelter, just det, ja. Precis, ja. Och Woodstock-dokumentären fick ju en Oscar, tror jag. Men Monterey-filmen anser ju många är till och med ännu bättre. Den spelades in med bara 7 kameror, men anses vara... lite av ett bortglömt mästerverk, kan man säga. Så den kan vi verkligen rekommendera.
Broken heart, oh broken heart. come in.
Eli's Coming. Och Axel, jag vet att du gillar Laura väldigt mycket.
Jag tycker hon är häftig. Det här är då hennes andra stora spelning. Hon är 19 år och hon blir utbuad efter spelningen. Eller, många källor säger det, det är inte helt säkerställt. Men utbuad eller inte så var det ändå en bra spelning för henne. För det var ju här hon kom i kontakt med David Geffen som är lite av en, jag vet inte, en... En liten lurdrejare i musikhistoriens utkanter. Han var ju en väldigt framträdande agent som på mer eller mindre aggressiva sätt skaffade sig många stora artister. Bara däribland Crosby, Stills, Nash & Young och Joni Mitchell.
Jag har hört att han hoppade av sitt förra jobb och blev hennes manager. Därpå bara liksom fick ett infall. Stämmer det?
Jag tror att det var så, för han var inte så framgångsrik förrän han fick tag i Laura Nyro och hon hade vid det laget redan en manager, men han var inte den som brydde sig om någonting om det. Men jag skulle påstå att hans absolut största avtryck i musikhistorien är att han har stämt Neil Young på 80-talet för han inte gjorde kommersiell musik. Och sen dess gick det inte så bra för honom för att...
Neil Young stämde ju tillbaka, helt enkelt.
Ja, precis. Så Neil Young ska ju alltid ha det sista skrattet, som jag alltid
brukar säga. Jag förstår inte, han stämde Neil Young, hur, för att...
Därför han hade köpt rättigheten till Neil Youngs musik, eller all hans framtida musik då, och den sålde inte särskilt bra. Neil Young hade inte det starkaste i 80-talet.
Neil Young, kan ju tilläggas, Neil Young släppte en extremt, ja, vi ska inte säga dålig, men kass skiva. Om man i alla fall ser till omslaget, den är väldigt, väldigt ful, den är typ rosa. Och så typ har han en rockabilly-pose på 80-talet. Det är liksom helt och hållet fel. Och skivan är, alltså, den är väldigt så här, liksom, det är inte någonting man förväntar sig av Neil Young. Så han stämde honom i princip för att han gör music that is uncharacteristic of Neil Young. Vilket ju är ganska roligt, alltså att stämma en artist. Typ, jag stämmer dig för att du inte gör musik som liknar den musiken du gör.
Var inte det Bob Dylan som också gjorde en skiva som var dålig med meningen?
Jo, Self-Portrait, han var trött på att bli framstå som någon form av talesman för generation, så han ville få bort alla sina fans. Och med Laura Nyro, hon fick aldrig några fans, och som man brukar säga, hon var född 150 år för sent. Railway station got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Oh, well, the fox is keeping home, but my music's playing home. Well, my love lies waiting silently for me. Every day's an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be. I wish I was homeward bound. Home, where my fox is keeping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend
Come back to me in shades of mediocrity, like emptiness in harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escape at home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me.
Reverb, den bästa musiken från 60- och 70-talet.
Listen to my bluebird laugh. She can't tell you why. Deep within her heart you see. She knows all I cry. Just fine. A lofty bird, stranger's color blue, lying is forgotten now, things only of you, just you. Oh. So get all those blues, must be a thousand years, and each is differently.
Thank you.
Buffalo Springfield, Bluebird. Och före det hörde vi Simon & Garfunkel, Homeward Bound. Buffalo Springfield, väldigt bra band. Där bland annat Neil Young ingår, som är lite av Axels favorit.
Ja, han startade ju sin karriär där. Han har väl gjort lite i Kanada innan det. Men det var väl kanske där världen för första gången mötte Neil Young. Men det är väl lite av en historia för en annan gång, eller vad säger ni, grabbar?
Jo, jag håller med.
Jag har förstått som att, var det så att det var någon intern konflikt i Buffalo Springfield, alltså där de stötte ut Neil Young, eller varför?
Oj. Det här är en lång historia, tror jag. Om man ska börja prata om interna konflikter i Buffalo Springfield.
Alltså, var inte grejen att Steven Stills, som också är lite känd, han, eller både han och Neil Young är ju rätt så här, vill väl styra egentligen och skriva sin egen musik, och det var lite så det började, skulle jag gissa på, och så blev det väl lite interna bråk där.
Är det inte du, Emil, som har sagt det, att när det var fråga om Neil Young skulle gå med i Crosby, Stills, Nash och de senare mer skulle bli Young, att de sa det att två medlemmarna ville inte ha med Neil Young för de aldrig hört talas om dem, och Steven Stills ville inte ha med Neil Young för han hade hört talas om dem.
Jo, det är ju sånt där berömt citat, men de verkade ju vara överens när de kom till Monterey i alla fall, fortfarande. Och Neil Young var nog gladare på Monterey också, för att han klagade ju på Woodstock över att han tyckte det var lite för kommersiellt. Då skulle han ju bara se konserter som skulle komma senare på 80- och 90-talet. Men hur som helst, det här var ju dessutom, tycker jag man kan nämna, det här var ett Los Angeles-band. Men lite av det som var speciellt med Monterey också var ju att de blandade, vi har pratat om band från Detroit innan, att de har blandat band från hela USA och olika genrer. Så att det var också något som präglade festivalen, kan man säga.
Och inte bara USA, The Who från
England.
Ja, det var alla.
Och Jimi Hendrix också från England.
Jimi Hendrix?
Fast inte från England från början, men han slog ju inte igenom i USA. Men sen kom han, han hängde i New York ett tag, sen kom han till England där han fick lite kontakter. Bland annat med The Rolling Stones.
Ja, och Eric Clapton vill jag minnas när jag läste i hans självbiografi att det var en sån stort ögonblick i hans liv när han första gången spelade med Jimi Hendrix. Så att han var ju okänd vid den tiden, men alla förstod ju omgående att det här skulle bli något helt nytt.
Och Janis Joplin, som vi har nämnt tidigare, hon slog igenom här också. Jag tror att det var någon som signade henne efter att hon spelade med, vad heter de, The Big Brother and the Holding Company heter de, va?
Yep. Yes.
Så det var det som präglade festivalen, kan man väl säga. Många lite okända artister som sen skulle kunna bli ganska stora, och här har vi ju en av dem.
As I said before, it's really groovy. About to bore you for about 6 or 7 minutes to do a little thing. Yeah. Excuse me for a minute. Just let me play my guitar, all right? Right now, with the little thing by Bob Dylan. That's his grandma over there. This little thing called Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine, threw the bombs of diamond in your prime. Oh, didn't you? People call, say, well, we're a doll. You're bound to fall, you thought they all. Well, couldn't you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Look at you, but now you don't talk so loud. Now you don't, baby, seem so proud. By having to be scrounging, yeah, doing it. We'll be right back.
taught you how to live on the streets, and now you just gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you got to realize he's not selling any alibis. As he stands in the vacuum of his life, and he says, "Hey baby, would you like to make a deal? How does it feel, baby? How does it feel to be on your own? No direction, no. I'm complete unknown. Look at you like a rolling stone. Prisoners of the steeple and all the pretty people, they are laughing, drinking, thinking that they got it made. Yeah. Exchanging all precious gifts and things, but you better take your diamond ring. I think you better pawn it, babe. Yes, I know, Mr. Burns, don't worry. You used to be so amused at the pulling and rags and the sweet talk that he used. For him now, he calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal.
Jimi Hendrix, Like a Rolling Stone. Men innan vi börjar prata om Jimmy så har jag en fråga till dig, Emil.
Och vad är det?
Jag tänkte på det här du sa om när Neil Young skulle gå med Crosby, Stills & Nash. Om ingen av dem ville ha honom där, hur kom det sig då att han ändå kom med?
Ja, det tycker jag att Axel kan stå till svars för som ett större Neil Young-fan.
Jag känner väl det att man kan inte riktigt stå i vägen för ett stort musikaliskt geni, så de gör lite som de vill och de kommer med lite var de vill.
Villkoret var ju också, det var därför de inte hade ett bandnamn utan istället hette sin efternamn. Det var för att de inte ville bli för tajta som band liksom. De ville verkligen visa att de var fyra stjärnor.
Ja, och det kan ju tyckas konstigt idag att det skulle vara så, jag menar, med all den framgången Neil Young har haft. Men Stephen Stills var rätt så vass, alltså en bit in på 70-talet med den, jag kommer ihåg vad heter, Manassas till exempel, var en jättebra skiva. Men sen så skulle ju visa sig vem som var den större artisten av de fyra.
Men nu tycker jag att vi... Det är hög tid att prata lite om den här Jimi Hendrix-konserten, ett av de stora ögonblicken på festivalen. Han var ju som sagt, han var ju okänd i princip för den amerikanska publiken innan han kom hit, och han var lite så här trevande i sin relation till publiken, men också ganska, ganska glad och avspänd, vilket kanske inte enbart berodde på att han fortfarande var hög från ett drogrus som han har tagit från den här. Det var en speciell sorts LSD som de hade, som hette Monterey Purple, som ett drogmakargeni hade gjort speciellt för festivalen. Men hur som helst, det är ju på den här berömda konserten, dels blir han introducerad av Brian Jones från The Rolling Stones, som är där Speciellt bara för att gå upp på scenen och säga hej, det här är den mest fantastiska gitarristen jag har sett, och sen så börjar konserten. Och sen i slutet av konserten så gör han ju också det här berömda uppeldandet av sin gitarr. Han inleder med att ställa sig mot högtalaren och jucka, och det kommer lite konstiga ljud då med gitarren mellan sig själv och högtalaren. Sen lägger han, ni måste verkligen se den här filmen, den är väldigt, väldigt...
Finns på YouTube.
Finns på YouTube, den här, från den här dokumentären. Sen lägger han in gitarren på scenen och rider på den i slow motion, varefter han plockar fram en liten burk med tändvätska som han låtsas att han får en utlösning från, och sprutar ner gitarren för att sedan kyssa den och elda upp den. Allting det här hörs i högtalarna i form av bizarra och märkliga ljud. Och den här gitarren har han dessutom precis ägnat, jag vet inte, flera dagar åt att sitta och måla en jättesnygg bild på. Och han blir klar precis innan konserten. Men han tyckte att det var dags att elda upp den.
Är det för att The Who uppträdde ju också på Monterey, och de är ju också kända för att slå sönder sina instrument. Vem var först? Var det Jimi Hendrix eller var det de?
Jag tror att Pete Townsend i The Who var först, men de hade en liten intern beef, för att de slog bara sönder den och Jimmy skulle vara värre, så han eldade upp den. Och sen så var det också så att de singlade till en slant om vem som överhuvudtaget skulle spela på festivalen, för ingen av dem ville spela efter den andra. Men sen slutade det med att båda två spelade. Men publiken reagerar ju på det här, det är ganska kul, man ser det på filmen. När han juckar och eldar och allting, så ser man, då filmar man publiken som tittar förskräckt på scenen, och någon annan som typ håller fingrarna över munnen, och så står någon tafatt och slår på en tamburin i bakgrunden. Men sen så möts han ändå av jubel när konserten är slut, och detta var ju början till hans enorma succé.
Folk såg väl potentialen liksom?
Det roliga är, och detta har jag nog nämnt innan, att de testkörde honom på Liseberg innan han lanserades i USA för att kolla hur han skulle slå. Svensk publik och amerikansk är tydligen ganska lik. Men det verkade funka på Liseberg, men det de inte hade kollat var ju det här med att jucka och elda upp gitarr. Men de antog väl bara att det där skulle alla gilla.
Det är ju faktiskt så, jag ska kolla upp källor till detta till nästa program, men det är ju faktiskt så att Jimi Hendrix har en svensk son, eller en avling, och det är kanske från den tiden då.
Jag tror bara, han har ju varit i Lund också och spelat på AF-borgen här ganska nära där vi sitter, så vem vet, det kanske finns någon här i byggnaden som är släkt.
Die, son, you gotta work late. Ain't no cure for the summertime blues. The car, 'cause you didn't work late. Ain't no cure for the summertime blues. We'll be right back.
you're too young to vote.
Ain't no cure for the summertime blues.
Du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1. Butterfield Blues Band, Mr. Train, och före det hörde vi The Who, Summertime
Blues.
Blues.
Och Paul Butterfield är också ett exempel på den här andan som influerade festivalen. Han var ju en pionjär inom den vita bluesmusiken, ursprungligen från Chicago. Och vad han bland annat är känd för också är att hans alltså det här bandet, inte han själv personligen, men bandet kompade Bob Dylan på den ökända Newport Folk Festival-konserten där ja, bland annat Al Cooper, som vi hörde första låten, också var med. Så Paul Butterfield, kanske inte ett jättestort namn, men han har haft ett enormt inflytande på musikvärlden, som många andra på festivalen.
Precis. Dagens Reverb har ju handlat om Monterey Pop Festival 1967. Vad har vi sagt om den här egentligen?
Det var en festival som skulle inspirera många andra festivaler som senare kom, Woodstock, Alamont och ja, alla festivaler som kommer. Och skulle även launcha karriärerna, som man säger, för många kända artister. Några som också spelade var Canned Heat. Och det är lite speciellt med dem, för att de spelade i Malmö nu förra veckan och vi gjorde en intervju med dem, och den ska vi spela nästa vecka, så lyssna då. Men vi som har spelat idag, det har varit Olof, Emil, Axel och jag, Viktor. Och här kommer det sista uppträdandet från Monterey, Mamas and the Papas.
You're on your own, babies, 'cause we're sure on ours. Let's go!